Gott att se er här i Älvängen. Fredrik Jennerav heter jag och finns till vardags i Pingst Kungälv. Så jag och Anders har gjort ett litet byte idag kan man säga. Anders är i min församling och jag får möta er idag. Och det känns väldigt gott att vara här. Jag är inte Kungälvsbo, det kanske man kan tro, men jag bor i Ljungskile. Så det är ju, ja precis. Kör man 45an är det lite mitt emellan som Älvängen ligger. Jag är gift, jag har 4 barn. Min äldsta dotter är 22, bor uppe i Jämtland. Och sen har jag 3 barn som bor hemma. De är 20, 16 och 15. Jag är ganska ny som pastor. Jag har varit i Kungälv sedan augusti. Och innan dess fanns jag i Sävedalen i Vallhamra kyrkan som var vakanspastor under 1 år. Och då fick jag också chansen att lära känna Anders som ju fanns i kyrka för livet där nere. Och en annan connection till Kungälv, jag ska inte dra alla connections, det kan bli mycket. Men Sixten och jag har ju läst tillsammans på ALT i många år. Så Sixten känner jag ganska väl. Så det känns som jag har lite kontakt med båda era pastorer här. Men har fått vara här i kyrkan vid några tillfällen, men första gudstjänsten jag är här idag. Innan jag upplevde kallelsen att läsa till pastor så jobbade jag i socialtjänsten. Så jag har jobbat där i många år. Bland annat med familjer och par som har haft det tufft. Men det är gott att få vara här idag. Jag skulle vilja tala om det här att Gud är stor. Vi är små men Gud är stor. Ibland kan man hissna lite i det där. Vad behöver Gud mig till? Varför behövs jag? Gud har ju all makt, han har gjort allt. Varför behöver han använda mig? Jag har inte riktigt svaret på det, men jag tror att vi kan få en del av de svaren idag. För trots att Gud egentligen nog inte skulle varken behöva mig eller dig, så väljer han ju ändå att göra sig beroende av våran villighet. Att vi är villiga att tjäna honom på olika sätt. Jag skulle vilja börja läsa ifrån Johannesevangeliet, ifrån det 6:e kapitlet. Och vi läser ifrån den första versen där. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom sa han till Filippus: "Vad ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut dem till dem som var där, likaså fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget helt ensam. De flesta av oss kanske har hört bibelstället innan. Men jag tycker att det är fantastiskt. Och jag läste det här i början på veckan så upplevde jag verkligen att Gud bara talade till det. Och jag tror att det är ett ord till er här i Älvängen. Säkert ett ord till mig också. Det här att bröd till 5000. Och då pratar vi 5000 män. Inte fruarna och inte barnen. Så totalt, jag vet inte hur många som bor i Älvängen, men det är ju en del. Kanske nästan fler än vad som bor på platsen här. Vad bor det i centrum här runt? Ja, några tusen eller? Men det är stort, bröd till 5 000. Och då säger ju Filippos där, när Jesus prövar honom. Bröd, eller för 500, 200 denarer säger han, skulle inte räcka. En denar var ungefär en dagslön. Så om vi tänker att någon av oss skulle lägga sina årslöner, så skulle man kunna få en munsbit. Men det skulle inte räcka till alla. Det här är något väldigt centralt evangelium. Det är det enda undret som finns beskrivet i alla fyra evangelier. Jesus hade predikat länge. Folk var hungriga. De var lite nyfikna på Jesus. De hade en hunger efter honom. Kanske en hunger som jag skulle längta efter att vi hade det där också idag. Att man känner att jag måste vara med i det som händer. Jag kan inte missa det som händer. När Jesus gick fram så hände det tecken. Sjuka blev friska och det såg att folket blev nyfikna och gick med. De tänkte kanske gå med en liten stund, men så blev de kvar hos Jesus. För de vill inte missa det som hände. Ibland pratar man om FOMO, fear of missing out. Men jag önskar att jag hade lite mer av det när det gällde Jesus, att man inte vill missa det som händer runt honom. Men så har vi också våra mänskliga behov. Och folket blev hungriga. Kanske inte så att de skulle ha svultit ihjäl, men det började nog bli lite jobbigt där. När barnen var små och man var iväg och så hade man glömt att ta med sig mat. I alla fall kunde jag glömma det. Min fru glömde sällan att ta med sig något i ryggsäcken. Men jag hade kanske inte alltid med mig något som barnen kunde äta. Och så märkte man, nu började det bli ganska gnälligt och surt här. Vad ska vi göra? De behövde någonting att stoppa i magen helt enkelt. Och så testade han Filippos. Han ville prova Filippos tro där. Vad finns det för hunger som vi möter idag? Jag tror att Jesus vill uppmuntra oss att vara väldigt konkreta. Dels handlar det faktiskt om att människor är hungriga. Vi vet att människor idag blir mer och mer fattiga. Fattigdom och barnfattigdom ökar i samhället. Ibland kanske Gud får mana oss att hjälpa människor att få bröd för dagen. Rent fysiskt. Mat på tallriken. Men jag tror också att det finns en andlig dimension i detta. Jag tror att många människor idag upplever en stor andlig hunger. Man vet inte vad det är man är hungrig efter, men man känner att någonting i mig saknas. Det finns ett hål. Och vad jag än stoppar i det där hålet så lyckas jag inte riktigt fylla det med något som mättar. Jesus fick nöd för människorna som var hungriga. Han brydde sig om att de inte hade det de behövde. Och ibland har jag tänkt så där, Gud skapade jorden med ett ord och så blev allting till. Det tror jag. Tänker att Jesus hade kunnat säga ett ord och så hade det varit en sån här lyxbuffé eller italiensk buffé eller någonting annat väldigt gott som bara var uppdukat. Det hade krävts ett ord från Jesus. Så hade allting varit på plats där. Han hade klarat det. Men det var inte så han ville göra. För han ville använda sina lärjungar. Han ville använda Filippos och Andreas och de andra som var på platsen där. Så han valde att inte göra det lätta steget. Men han initierade också själva undret. Tänker att han kunde ju ha hållit tyst om det där med mat. Ibland kan man tänka, ja men det är väl inte mitt problem vart de här människorna ska få mat att äta. De får väl lösa det när de kommer hem eller man klarar sig. Men Jesus initierade själva undret. Han tog tag i behovet. Han sa, vad ska de köpa bröd? Eller vad ska de äta för någonting? Det finns ju också mycket av det som händer här när Jesus bryter brödet. Det påminner ju ganska mycket om det vi gör när vi firar nattvard, har jag tänkt. Han ville ha en gemenskap med människorna på platsen. Han delade brödet, delade fiskarna. Sixten sa någonting att de skulle prata om i söndagsskolan, liksom att Jesus vill att barnen ska komma till dem. Och så tänker jag att den som möjliggjorde det här undret, det var ju inte den rikaste mannen i hela gruppen där, utan den enda som hade med sig någonting att äta. Så det var en liten pojke som hade med sig 5 bröd och 2 fiskar. Han tog med sig något hemifrån. Kanske hade han en lite överbeskyddande mamma, vad vet jag. Vet inte om ni har varit med om det, men har man tonårsbarn så ibland tycker man att de äter lite dåligt till frukost. Så säger man, ta med dig en macka i handen i alla fall. Eller ta med dig en frukt så att du har, om du blir hungrig. Och samtidigt tänker jag, 5 bröd och 2 fiskar, det är ju inte bara en liten sån där som man tar i handen. Det är ganska mycket mat. Men vad kom det sig att han hade med sig mat när ingen annan hade mat med sig? Kanske ville Gud visa också att det inte handlar om positionen. Att det var den som var mäktigast som skulle lösa problemet. Predikade för ett tag sedan om Gideon, och det är en ganska fascinerande berättelse hur Gideon ska gå ut i krig mot en stor armé. Han är underlägsen, men hur Gud hela tiden säger att det behöver inte vara så många. Är ni för många så kommer ni kunna säga att det var vi som gjorde det, men jag vill att jag ska ha äran, säger Gud. Så han tog bort män ifrån Gideon så att Gud skulle bli ärad. Tänker samma här, att kanske var så att han valde att göra ett under genom en liten kille så att han skulle få äran. Men igen, jag tror att Jesus verkar gilla att vara beroende av oss människor. Inte för att han är det, utan för att han vill använda oss. Jag tänker att det som den här pojken hade med sig, mänskligt sett, fanns det inte en chans att det skulle räcka. Det var 1 bröd per 1000 pers. Även om det var jättestora bröd, så det finns ju inte en chans att det skulle mätta de personerna. Det blev till och med 12 korgar över. Man kan tänka att kanske 1 korg till varje stam i Israel som blev kvar. Vad vet jag? Eller 1 till varje lärjunge. Men 12 korgar blev över när han hade delat ut den här maten. Och som sagt, det fanns ju inte en chans att maten skulle räcka till att mätta alla de här personerna. Men den gjorde det. Det som pojken hade med sig, det var tillräckligt. Och jag tror kanske det är det som Gud vill säga till oss idag. Att det han har gett dig, det du har med dig, det räcker. Det är tillräckligt. Fast det är också nödvändigt. Det du kan lägga fram för honom räcker. Men han behöver din villighet att lägga det inför honom och säga, ta det jag har. Det som är mitt, det är också ditt. Du får använda det som du vill. Att inte förminska det vi har i våra liv. Jag bodde en liten period i Argentina efter jag tog studenten. Jobbade på ett barnhem där. Och man skojar ibland lite med latinamerikaner att de säger ganska mycket manana, att imorgon kan vi göra det. Vi hinner inte idag, vi tar det imorgon. Och jag kan hamna så i mitt liv också ibland, att man hittar sina skäl eller orsaker till att det inte funkar. Jag är för ung, eller jag är för gammal kanske jag snart får säga nu. Jag är 49, så jag börjar hamna på andra sidan gränsen där. Eller jag är för fattig, eller jag är för blyg, eller Vi har våra skäl till att vi tänker att det som jag har är ingenting värt. Men tänk om den här pojken hade tänkt så att mina bröd och mina två fiskar, varför ska jag lämna bort dem? Jag är den enda som har mat som kan bli mätt här. Jag vill inte att de andra ska äta upp min mat. Men han gav det till Andreas och sa att ta det liksom. Skulle vilja att vi går till första kungaboken, det 17 kapitlet. Och det är en annan fantastisk berättelse om att få ge upp. Hur Gud vill välsigna det vi har. Det handlar om Elia och han kommer till en änka. Då kom Herrens ord till Elia. Han sa, bryt upp och gå till Sarefat som hör till Sidon och stanna där. Se, jag har befallt en änka där att ge dig mat. Han bröt upp och gick till Sarefat. När han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne, hämta lite vatten åt mig i kärlet. Så att jag får att dricka. När hon gick för att hämta det ropade han efter henne. Ta också med mig en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd utan bara en näve med mjöl i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga det åt mig och min son. Vi ska äta det och sedan dö. Då sa Elia till henne, var inte rädd, gå och gör som du har sagt, men laga först en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan åt dig och din son, för så säger Herren Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv, sonen och hennes husfolk. Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade talat genom Elia. Det var en sån här naturkatastrof, torka i landet. Det fanns inte mat, det fanns inte vatten. Och Elia kom till den här änkan och sa att ge mig något att dricka och ge mig något att äta. Och inte för att han själv hade bara blivit sugen på mat, utan Herrens ord kom till Elia, står det här. Och så går han fram till den här stackars änkan som, ja, det är så starkt. Hon hade en näve med mjöl. Hon hade verkligen tänkt att ja, men det allra sista jag har kvar, det ska jag ha till mig och min son. Sen får vi svälta ihjäl. Hungern var stor, nöden var stor. Och så säger Elia till änkan att gör som du har tänkt, men ge först mig att äta. Jag vet inte, hade ni varit så frimodiga? Jag hade inte fixat att säga så till en stackars kvinna som var på gränsen till att svälta ihjäl. Fast han gick frimodigt fram, för Gud hade sagt att det är så här han kommer göra. Gud kommer göra sitt under genom den här änkan. Och det som hände var ju också att när hon gav Gud det som han ville ha, när hon gav profeten det som Gud hade sagt att profeten skulle ta emot, så blev det också till välsignelse. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan tog inte heller slut, utan det räckte för en lång tid, stod det framåt. Kanske är det så att när vi ger det som Gud uppmuntrar oss att ge till honom, så kommer det också att se till att det räcker. Det här undret. Och att det också igen handlar om ett bröd som får mätta. Mätta behov. Det mättade änkan, hennes son och husfolket runt omkring. Men det kanske också finns någonting i den här tiden som gör att vi behöver mätta människors behov. Jag skulle vilja skicka med det till er. Att kunna mätta människors behov i ert område, runt Älvängen, Ale kommun, vart ni befinner er. Om det är praktiska behov eller om det är andliga behov. Oftast är det både och faktiskt, skulle jag vilja säga. Vi behöver inte dela på det andliga och det världsliga. Men att kunna mätta de behoven. Att inte tänka att det kommer aldrig gå. Hur ska det kunna räcka? Gud verkar vilja välsigna när vi ger honom det som han ber om. När vi ger det lilla vi har så får det multipliceras och bli större. Så det är en uppmuntran till er att kanske våga fråga Gud, vad är det du har gett mig som du vill använda i mitt liv? Finns det någon nådegåva i mitt liv som behöver få blomma fram? Finns det någon sak i mitt hus som jag behöver låna ut till någon? Finns det någon annans behov som jag kan mätta? Jag tror att det är en god bön att få be. Att den helige ande vill leda oss när vi ber. Vilka behov finns? Vad är det som är hungrigt, som behöver mättas runt omkring mig? Det är ju ganska obekvämt ibland att göra det där. Tänk om det inte funkar, tänk om det inte går. Vad ska folk tycka, eller både i det lilla och i det stora? Vi tar de där stegen. Kollegan som säger att hon har det jobbigt hemma eller att hon är ledsen, och så ska jag, vågar jag säga, får jag be för dig? Eller kan jag ta med dig i mina böner? Tänk vilken skillnad det kan göra. Vilken hunger det kan stilla. Liksom. När vi säger att jag tror på Gud. Kan jag få be för dig? Men det finns ett litet motstånd. I alla fall i mig. Kanske inte hos dig, men hos mig finns det ibland ett motstånd. Att ta det där steget och säga att jag skulle gärna vilja be för dig. Fast ingen har sagt nej när jag har frågat. Det finns annat med tron som många kanske har haft svårt för ibland. Men det är väldigt få som tackar nej till att man tar med dem i sina böner. Men det finns också det praktiska. Att kunna ge ut det där lilla extra av det vi har fått. Att låna ut den där saken, bilen till grannen som har bilen på verkstad eller vad det kan vara för någonting. Ni vet själva hur behoven ser ut. Om vi går till Jeremia. Jeremia, det första kapitlet, och ifrån den fjärde versen. Och det här skulle jag vilja ge till er som en uppmuntran. För jag tror att Gud har förberett någonting för både er och för mig. Att vi har, det finns en plan. Det här handlar om när Jeremia blir kallad. Men jag tror Gud har kallat oss alla till att få tjäna honom. Herrens ord kom till mig, han sa. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men jag svarade, o herregud, jag kan inte tala för jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte, jag är för ung, utan gå vart jag sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Så Jeremia, han fick sin kallelse. Han fick en kallelse till att bli profet. Kanske är det det profetiska i ditt liv som Gud vill väcka. Kanske är det någonting annat han vill väcka i ditt liv. Men Jeremias direkta respons var att jag kan inte tala för jag är för ung. Vem ska lyssna på mig när jag inte är så gammal? Eller vem ska lyssna på mig för att jag är för gammal? Vem lyssnar på mig längre? Vem lyssnar på mig? Jag är inte så bra på att stå framför folk. Jag är ganska blyg. Jag vågar inte. Men då säger Gud till Jeremia: var inte rädd, för jag är med dig. För att rädda dig, säger Herren. Var inte rädd för dem. Har vi Gud med oss? Har vi Jesus vid våran sida? Så behöver vi inte känna rädsla. Jesus är med dig. Jesus vill stötta dig. Jesus vill ge dig sin ledning. Du behöver inte vara rädd. Och du behöver inte göra dig till heller. Ibland tänker vi att vi ska vara som Anders Svedstam, säger vi som exempel. Han är ju inte här, stackaren, idag, så jag tar honom som exempel. Jag är inte som Anders. Anders har det där drivet och öset framåt. Jag skulle inte kunna predika som Anders gör. Fast jag får lägga fram det som Gud har lagt i mig, i Fredrik. Jag kan vara mig själv. Och det tror jag är ordet till dig också, att var den du är. Lägg fram det som Gud har lagt i dig. Försök inte att bli någon annan. Utan försök att vaska fram det där som Gud har gjort dig till. För han gjorde det redan i moderlivet. Hissna inte det, att man tänker att redan innan jag föddes så hade Gud tänkt någonting för just dig. Och det är det vi vill vaska fram. Inte att bli någon annan. Inte att kolla på TikTok eller Instagram hur man borde vara. Utan att vara den man är som Gud har gjort oss till. Där får vi vara. Så skulle jag bara vilja ge dig en inbjudan idag att få lämna över till Jesus det du har fått. Att få erbjuda honom att ta det jag har. Jag vet inte hur du ska använda det, Gud, men jag tror att du vill använda det som du har gett mig. Så jag kan inte ge mer än det här. Jag kan ta det lilla steget. Men vad räcker det? Och jag tror att ordet är att vi behöver veta hur det ska räcka. Men lägg det till Gud. Han är stor och han kommer göra resten. Han kommer bryta brödet eller han kommer att se till att det ordnar sig. Det du har räcker. Jag skulle också bara vilja skicka en inbjudan till dig som kanske är här första gången. Om du inte har mött Jesus eller inte är säker på hur du har ditt liv med Jesus, så får vi lägga fram vårt liv till honom och säga: Jesus, ta emot mig. Jag vet inte hur du ska kunna rädda mig. Jag vet inte hur mitt liv skulle kunna se ut med dig. Men jag lägger fram det jag har fått. Den jag är till dig. Ta emot honom. Idag är frälsningens dag och vi får bara lita på att Gud vill ta emot oss. Antingen för första gången eller igen om vi känner att vi har kommit ifrån honom. Jag skulle också bara vilja uppmuntra dig till att, som kanske känner att jag vet inte om jag vill ge Gud det där sista. Som änkan, hon som hade en näve mjöl. Kan jag lita på Gud? Om jag ger det till honom, då har jag ingenting kvar. Att våga släppa taget om den sista näven med mjöl. Att våga ge det till honom. Att våga ge honom det först och sen tänka att han kommer att välsigna. Han kommer att ge vidare av det. Han kommer att se till att mjölet inte tar slut, att oljan inte tar slut i krukan. Också en uppmuntran till dig som kanske brottas med en kallelse. Du känner att Gud har sagt till dig att du ska göra någonting. du ska finnas någonstans. Ta ett steg i ditt liv. Kanske är det för mission. Kanske är det för att byta jobb. Kanske är det för att prata med den där grannen eller någonting annat. Det där som verkar i dig. Ta steget över den där linjen. Om Gud har sagt det så kommer han att välsigna det. Våga ta steget. Till sist vill jag bara säga att det handlar inte om dig, utan det handlar om det som Gud har lagt i dig. Det handlar inte om att vi behöver göra oss till, som jag sa förut. Vi behöver inte på något sätt krysta fram någonting. Men vad den Gud har gjort dig till, och ge honom det du har, för det räcker.